Det har redan kallats The Year of the Woman Governor. Tisdagen den 8 november så går USA till mellanårsval och den här gången är det historiskt många kvinnliga kandidater som konkurrerar om guvernörsposterna. Det här är Studio DN och jag heter Johan Hilton. Välkommen Karin Eriksson.
Tack så mycket.
Du är Dagens Nyheters USA-korrespondent. Jag gillar ju att börja från början, så att vi kan väl börja där. Vad är ett mellanårsval?
Det är valet mellan presidentvalen. Så att om vi hade ett presidentval 2020 och kommer ha ett presidentval 2024, så ska vi nu ha ett mellanårsval till kongressen och ute i delstaterna till guvernörsposter. Och det här brukar få ganska stor uppmärksamhet.
Mm. Varför är det viktigt då?
Nej, men det är jätteviktigt. Om vi börjar med kongressvalet så kommer det helt och hållet att avgöra vilken makt president Joe Biden kommer ha under kommande år, om hur mycket mer han kan genomföra av sin reformagenda. Det är ju då, när kongressen består ju av två kammare, så det är representanthuset och det är senaten, och lite beroende på hur majoriteterna ser ut där så kan han få igenom lagförslag, få igenom sina utnämningar. Kan han inte få igenom något av det, då är han ganska blockerad som president. Så det är jätteviktigt. Sen har vi ju sett, och det är inte minst sen nu med de senaste månaderna sen högsta domstolen upplöste abortbeslutet, vilken makt som finns ute i delstaterna i massor av frågor. Från dödsstraff till skolfrågor, det såg vi under pandemin. Och där kommer ju väldigt många positioner att bytas ut. Det är också personer som har makt över valen i USA.
Mm. Men brukar man kunna se några trender när det gäller mellanårsval?
Ja, den trend man brukar kunna se, det är att presidenten, särskilt under första mandatperioden, åker på stor stryk. Det gjorde Obama 2010. Jag tror att enda undantaget är George Bush efter 11 september. Annars så brukar det vara ett ganska kraftigt bakslag för det parti som har Vita huset.
Mm. Och vad beror det på då?
Ja, att väljarna har hört en massa saker som de inte tycker om, men de har inte sett de konkreta resultaten av politiken. Det som skulle kunna tala för den här presidenten har ännu inte nått fram. De har inte heller ett alternativ att ta ställning till som de kanske tycker är ännu sämre om. Så att det brukar bli en allmän liten missnöjesmarkering. Nu gick vi nog lite för långt med det här. Åt höger eller vänster, ja.
Mm. Hur stort inflytande skulle du säga att förre president Trump och hans så kallade MAGA-rörelse har haft på årets mellanårsval hittills?
Ja, vi kommer ju aldrig bort från denna man och hans inflytande över amerikansk politik. Han har haft inflytande på flera sätt. För det första så ser vi ju väldigt många kandidater som är trogna den här MAGA, Make America Great Again, eller Save America-rörelsen som han driver, Trumpisterna som vi ofta kallar dem. Och de kommer att komma in, de har vunnit i väldigt många primärval, de kommer att komma in i kongressen och de kommer också få den här makten i delstaterna, inte minst då över valmaskineriet, vilket ju kan vara ganska skrämmande med tanke på vad de lögner som de sprider om valet 2020. Det är det ena sättet. Det andra sättet som Trump påverkar det här valet är att han har varit väldigt synlig. Och då har vi ju dynamiken att han är väldigt populär i sitt eget parti, men har en stark förmåga att skrämma bort mittenväljare. Så många av de kandidater som har Trumps stöd har nu på senare tid sökt fjärma sig lite. Vi får se hur stark den effekten blir i slutändan. Men han påverkar på många sätt.
Mm. 2022, det har då alltså redan kallats för The Year of the Woman Governor. För om man då får tro opinionsmätningarna så ser 12 delstater ut att få kvinnliga guvernörer. Vad har en guvernör för funktion?
Guvernören är ju delstatens president. Det finns ett maktdelningssystem ute i delstaterna som är väldigt likt det som finns på federalt. Så att guvernören kan godkänna lagar, komma med lagförslag, lägga in veto. Han kan göra många utnämningar. Han kan till exempel benåda fångar och säga sista ordet om dödsstraff och sådär. Så att Han är en person, eller hon, ibland, hon, mest han, oftast han, en person som har väldigt stor, absolut oftast han, stor makt över det här, den här delstaten. Och som sagt, det är massor av frågor som avgörs på delstatsnivå. Mm.
Hur kommer det sig att det är så många kvinnor som ställer upp?
Vi pratade om Donald Trump nyss, och då kan man säga att även detta har mycket med Donald Trump att göra, därför att det kom en motreaktion mot Trump redan då i mellanårsvalet 2018, när många demokrater, många kvinnor ställde upp som protest mot Trump. Sen kunde man se hur republikanska partiet började jobba väldigt medvetet med att få fram kvinnor till kongressen 2020, och det gav ett visst genomslag. Och det här fortsätter då. Då har man sagt att guvernörsposten är den manliga bastion som kvinnorna haft svårast att inta. Nästa år presidentposten kanske, får man säga. Men det är fler kvinnliga kandidater än tidigare. Jag tror det är 25 stycken sammantaget. 16 demokrater och 9 republikaner. Så det är fler. Men som sagt, det är alltså 50 delstater i USA. Vi talar om att det skulle kunna bli ett dussin guvernörer när valet är över. Så att det är fortfarande the year of the most male governors och några...
And some women.
Some women. Mm. Men fler i alla fall, fler. Mm.
Det finns delstater där vi redan nu vet att det kommer bli en kvinnlig guvernör, visst är det så?
Ja, det är det, därför att det finns 5 delstater där det bara är kvinnor som står mot varandra. Vilket tidigare har det ju hänt 4 gånger i historien. Så att det är kanske det som är det tydligaste tecknet på att kvinnor på frammarsch. I Michigan, i Alabama, i Arizona, i Oregon, där det är 3 kvinnor. Och sen i Iowa, där kan det liksom inte bli en man.
Och en av de här guvernörskandidaterna som det pratas mest om, det är en demokrat, och hon heter Gretchen Whitmer. Vem är hon?
Hon var en person som var väldigt nära att bli Bidens vicepresidentkandidat i valet 2020. Hon var tillsammans med Kamala Harris en av de sista han funderade över. Hon är en av totalt då 6 kvinnliga guvernörer, och ganska tydlig. Hon fick en väldigt tydlig roll under pandemin, därför att då var hon var ju en av dem som verkligen slogs för ganska hårda restriktioner, och det gjorde också att hon blev ett hatobjekt inom delar av högern. Det fanns en plan att kidnappa henne. Hon är en ganska karismatisk demokrat. Hon finns ju med på de här listorna över tänkbara framtida presidentkandidater till exempel.
Mm, du har varit på valmöten i Michigan för både Gretchen Whitmer och hennes motståndare, republikanen Tudor Dixon. Vi ska höra vad ett par väljare säger om det faktumet att det är 2 kvinnor som står mot varandra i guvernörsracet i år.
Michigan is very special. Maybe it's partly to do with this, you know, this boldness that comes from the immigrant population, or from the black women in Detroit really have run this city and saved it.
I think that women are just rising up and taking control over their kids and over the situation. My dad was the head of the house, but he always said, your mom is the neck that turns the head. Mm-hmm. So a lot of these women, mm-hmm. if we're going to get somebody to turn Michigan around, it's going to take a woman, mm-hmm. but it's going to take an honest woman. It's going to take somebody that's authentic. And Tudor mm-hmm. Dixon is that woman.
Och där hörde vi Terry O'Brien som kommer att rösta på demokraten Whitmer, och Michelle Nard som egentligen är demokrat men som kommer att rösta på republikanen Dixon i år. Karin, berätta lite, vad sa de här, och hur stämmer deras resonemang överens med resten av valrörelsen?
Nej, men jag tror att de lyfter fram, vi pratade varför finns de här kvinnorna i politiken nu, och delvis har det ju varit en rörelse runt en reaktion på Trump, men det finns ju också sakpolitik som spelar ganska stor roll. Pandemin, skolorna, sjukvården, allt det där har liksom spelat stor roll i Michigan. Och abortfrågan finns där också. Det finns de här frågorna som har mobiliserat många kvinnliga väljare, och det tror jag de här kvinnorna pratar en hel del om.
Mm. Vilka andra kandidater pratas det mycket om just nu?
Alltså det pratas ju massor, men jag vet en som vi har pratat en del om i och berättat om idén är ju den kanske mest kända före detta guvernören som finns i USA, nämligen Sarah Palin, som ju var vicepresidentkandidat 2008 och nu försöker komma in i kongressen för Alaska. Det går inte så bra för henne, och det är en väldigt spännande historia där uppe. Men hon, hon försöker komma tillbaka. Och varför är hon intressant? Ja, men det är hon ju därför att hon i tomläge och tomfall så mycket banade väg för Trump och det vi ser i republikanerna idag.
Mm. Varför går det inte så bra för henne just nu?
Nej, Alaskaborna tröttnade på henne för länge sedan. Och det man måste förstå är att vad var det som gjorde henne... Det tror jag säger ganska mycket om vad guvernörsposten är. Det som gjorde Sarah Palin populär i Alaska, det var inte alls att hon stod och sa giftiga saker på valmöten. Utan det var att hon var en jordnära och modig guvernör som kunde samarbeta över partigränsen.
Mm. Och vad är hon för politiker idag?
Nej, men sen blev hon ju väldigt mycket mer förknippad med det som så småningom har blivit trumpismen. Hon var väldigt tidig med att ge sitt stöd till Donald Trump. Så att hon är ju idag känd som en mycket giftigare politiker. Men jag ska säga att när man lyssnar på henne och träffar henne så är hon är inte i närheten av de politiker som finns idag. Hon har det inte i sig så mycket som de hade. Det är också väldigt spännande.
Mm, på tal om det så finns det ju en annan republikansk kandidat i Arizona, Carrie Lake, som får mycket uppmärksamhet just för sin giftighet. Vem är hon?
Nej, men hon är en före detta tv-ankare som sen har bestämt sig för att ge sig på politiken och att göra det i den mest giftiga formen. Hon är jämte Pennsylvanias republikanska guvernörskandidat så är hon den som kanske mest av allt sprider lögner om valet 2020. Och hon säger ni får jättegärna kalla mig för Trump i klänning. Mm. Hon är väldigt, i just de frågorna, i giftet mot medierna, i giftet mot demokraterna så är hon väldigt trumpsk. Sen tror jag att hon som många av de här kandidaterna när det gäller sakfrågor inte alltid är jätteextrem. Men hon är väldigt trumpsk.
Mm. Vi ska faktiskt höra ett klipp med Carrie Lake där hon kommenterar attacken i talmannen Nancy Pelosis hem nyligen.
It is not impossible to protect our kids at school. They act like it is. Nancy Pelosi, well, she's got protection when she's in DC. Apparently her house doesn't have a lot of protection.
Hur har det här uttalandet tagits emot? Hon drar alltså ett skämt på en kampanj, kanske jag bör tillfoga också.
Ja, nej, det har blivit jättemycket diskussion och Carrie Lake har fått all uppmärksamhet som hon ville ha, tror jag. Men man kan väl säga att det är typiskt, även en guvernör som finns här i Virginia som heter Glenn Youngkin försökte sig på att säga någonting om Pelosi, mycket, mycket mildare, och säga att ja, det var jättetråkigt, men vi ska skicka Pelosi tillbaka till Kalifornien. Hon fick jättemycket kritik och han har snabbt backat för att han är inte så giftig. Men hon säger ju numera att, ja, efter att ha fått kritik för det här så säger hon att jag vill inte att jag pratar om det här. De vill inte att jag pratar om valet, de vill inte att jag pratar om Pelosi, men jag pratar om allt. Så att hon backar ju inte.
Nej. Mycket tyder ju då på att den här mannen som bröt sig in i Nancy Pelosis hem och då attackerade hennes make, Pelosis make, eftersom Nancy Pelosi själv inte var hemma, att han var ute efter just talmannen. Hur utsatta är generellt kvinnor i amerikansk politik?
Jag kan bara säga så här, jag blir inte ett enda dugg förvånad över att det riktas våld mot Pelosis hem efter att ha varit på valmöten med Trump med flera. Det är klart att det finns väldigt många män som är hatade i amerikansk politik. Trump på sätt och vis är en av dem. Men det är ändå så slående när man är på de här mötena att de talar om Biden och det kommer sprida burop. Och så nämns en person som Nancy Pelosi och då blir det extas. Sen hör man de här, lock her up. Det hörde jag på valmöten för då när jag var i Michigan också om angående Gretchen Whitmer. Det gamla slagordet då mot Hillary Clinton från kampanjen 2016. Det finns alltid en, och likadant om Kamala Harris nämns på de här mötena. Det finns liksom en intensitet till i hoten och hatet. Och det är väl, är det kvinnohat? Jag skulle kunna tänka mig att det finns en sån nivå. Jag tycker att jag har sett det när jag bevakat svensk politik också. Men det är nog också, tror jag, i det här fallet, det är en dröm. Hillary Clinton var den perfekta motståndaren. Man vill tillbaka till det. Och det är, så lock her up är fortfarande det bästa slagord de någonsin har haft.
Mm. Du nämnde Kamala Harris. Det är ju intressant. USAs kvinnliga vicepresident. Hur synlig har hon varit i valrörelsen hittills?
Vet du vad, den vanligaste frågan jag får från läsare i Sverige är, vad händer med Kamala Harris? Och svaret är ju nej, hon är ju ute en del, men hon är ju inte särskilt synlig. Hon syns sällan vid Joe Bidens sida nu. Det har sagts att hon inte har prioriterat ska säga, stora medier, utan att hon mer har kampanjat i områden där hon kan nå minoriteter, svarta kvinnor, kanske kvinnor med latin bakom, att hon har sökt sig kampanjer i lite alternativa sätt. Men jag tror ändå att hon är mindre synlig än hon skulle vilja vara.
Varför då?
Det är ju så här att vicepresidentposten är ju känd för att bli en liten återvänd. Den brukade vara en återvändsgränd. Sen har det då på senare år funnits exempel på mer synliga vicepresidenter. Men det är en svår post. Om man blir väldigt synlig och man blir väldigt populär, så konkurrerar man med en president som inte vill ha den konkurrensen. Och Joe Biden är ganska impopulär. Tittar man på opinionsmätningar, så är då Kamala Harris ännu mindre omtyckt än vad Joe Biden är. Så att det är jättesvårt. Men min känsla är, jag tror att mitt intryck är att Joe Biden egentligen hade tänkt sig Gretchen Whitmer. Sen kom det en sommar BLM-protest och så blev det Kamala Harris istället. Tycker inte att deras kemi verkar underbar. Men med det sagt så tror jag att kemin nästan aldrig är underbar. Jag tror inte den var fantastisk mellan Obama och Joe Biden heller. Mm. Men det går alltid att bygga sådana berättelser. Mm. Men här finns inte ens berättelsen. Mm.
Avslutningsvis då, hur tror du att det går nu då på tisdag?
Jag tror jag tror att republikanerna kommer att vinna representanthuset. Det är lite mer osäkert med senaten. Det är så många personval, så många kan överraska. Men det har väl varit så här. Abortfrågan gav demokraterna lite motkraft mot den republikanska vågen i somras. Men det har ebbat ut nu. Nu handlar väldigt mycket om vardagsfrågor och ekonomi. Och då det talar för de som inte har makten, det vill säga republikanerna.
Mm. Stort tack för det, Karin Eriksson, USA-korrespondent för DN. Studio DN är slut för den här gången. Om du vill ha tag på oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Palmira Kokari-Menga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, ansvarig utgivare Peter Wolodarski och jag heter Johan Hilton.